Varmt välkomna till Vacciner och virus, en podd där vi undersöker olika perspektiv på virusinfektioner och vacciner. Jag som leder podden heter Bengt Iva Fransson och jobbar på Sanofi som också producerar den här podden. Under influensasäsongen dör fler människor till följd av hjärt-kärlsjukdomar än under resten av året. Varje år drabbas cirka 25 000 personer av hjärtinfarkt i Sverige. Det dör årligen 5 000 svenskar till följd av hjärtinfarkt. Idag kommer vi prata om influensavaccination och hjärt-kärlsjukdomar. Till vår hjälp har vi med oss två gäster. Det är Inger Roos som är förbundsordförande på Riksförbundet Hjärt-Lung och Olle Fröbert som är professor vid Örebro universitet och överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro. Varmt välkomna Inger och Olle.
Tack så mycket.
Tack så mycket, Bengt.
Inger, i Riksförbundet så arbetar ni ju med frågor om hjärt-kärlhälsa varje dag. Skulle du vilja börja med att berätta lite om hur situationen ser ut i Sverige? Hur många drabbas av hjärtinfarkt varje år? Och hur många dör till följd av det här?
Det gör jag gärna. Det är en väldigt aktuell fråga. Även om jag inte kanske bara stannar vid hjärtinfarkt. För det är underlag jag jobbar utifrån i hjärt-kärlhändelser som liksom är. Och då vet vi att ungefär 2 miljoner svenskar lever med någon form av hjärt-kärlsjukdom. Och det är en väldigt, väldigt hög siffra. Och vi vet också att ungefär 28 000 dör per år på grund av en hjärthändelse. Så att det här kommer att vara och är vår huvudfråga faktiskt i valrörelsen. Att försöka sätta fokus på att de här frågorna får en större plats i den offentliga debatten.
Det är oerhört viktigt ju. Om vi då sen går över till att prata lite om influensa. Skulle du säga att risken med influensa för personer i riskgrupper är något som ni informerar om och diskuterar med era medlemmar?
Absolut. Vi tycker det är jätteviktigt. Vi diskuterar det när vi kan, men vi har också det skrivet på vår hemsida, på vår webb, att det är viktigt att man tar influensavaccinet. Så det är någonting vi trycker på och har gjort i många år. Och vi var ju också stora påtryckare när pandemin kom att informera våra medlemmar om riskerna om man hade hjärt-kärlhändelser. Lunghändelser också i och för sig.
Ja, men jättebra. Idag ska vi diskutera en randomiserad studie där hälften fick influensavaccin och hälften placebo i form av koksalt. Där såg man en tydlig minskning i antalet hjärtinfarkter. Har du hört talas om den här studien, Inger?
Nej, faktiskt inte, och därför är det jättespännande att få prata om den idag. Däremot så bekräftar ju den här studien det vi länge har sagt och trott och förstått att det påverkar. Så att det är ju jättebra att det finns också ett studieunderlag och ett forskarunderlag på att det faktiskt är så. Får bli ännu starkare röst att våra medlemmar faktiskt ska vaccinera sig.
Bra, då går vi över till Olle. Det är du som har varit forskaren bakom den här studien. Kan du börja med att berätta lite om bakgrunden till studien?
Ja, tack. Gärna. Det är så med influensa och hjärt-kärlsjukdom att man har visst om att det var något sånt samband mellan de två sedan 1930-talet. Att man vet att när det är influensa i samhället så är det fler som insjuknar i hjärtinfarkt på sjukhusen. Men vi vet också att patienter som har hjärt-kärlsjukdom har större risk att drabbas av komplikationer om de får influensa. Och så fanns det även data som pekade på att influensavaccinerade inte insjuknade lika mycket i hjärtinfarkt som de som inte tog vaccin. Problemet med kunskapen som fanns var att största delen av det vi visste det kom från register. Och registerdata kan man inte alltid lita på. Till exempel så kan man tänka sig att de som vaccinerar sig mot influensa också är de som är mer måna om sin hälsa. Så man visste inte med säkerhet om det var vaccinet eller det var de som tänker på hälsan som helt enkelt bara fick färre hjärtinfarkter. Och så var det en utmaning när vi påbörjade studien att det var en allmän rekommendation att alla personer över 65 år skulle ha influensa. Vaccin och alla med hjärt-kärlsjukdom skulle också. Problemet var underlaget för de här rekommendationerna, det var inte så övertygande och vaccintäckningen den var så där. Det var oklart hur bra effekten av influensavaccin egentligen var vid hjärt-kärlsjukdom. Man visste inte heller om det var smart att vaccinera sig i akut skedet efter en hjärtinfarkt. Och så framförallt så var det lite diffust. Vem har ansvaret för det här? Är det patienterna själva? Är det sjukhusen? Är det vårdcentralerna? Och därför tyckte vi att det behövdes en, man kan kalla det en definitiv studie för att ta reda på hur bra influensavaccin egentligen är efter en hjärtinfarkt. Även att ta reda på att det inte är riskfyllt. Så sånt det undersöks bäst i en så kallad randomiserad studie eller en lottningsstudie. Så vi undersökte effekterna av influensavaccin till patienter som hade insjuknat i hjärtinfarkt, som lottades till influensavaccin eller placebo, och det var koksalt, inom 3 dygn efter hjärtinfarkt, alltså innan de skrevs hem. Och när man gör en sån studie så vet varken patienten eller läkare eller sjuksköterska vem som har fått vad. Det vet man först när studien är slut. Och så aktiverade vi 30 sjukhus i 8 länder, inklusive Sverige såklart, över 4 influensasäsonger. Och så inkluderade vi 2571 patienter i studien.
Vad bra. Och vad kom ni fram till i den här studien?
Ja, det vi kom fram till var att effekterna av influensavaccin faktiskt var ännu större än förväntat. Vi hittade att risken för död överlag och risken för död av en hjärt-kärlhändelse var 41% lägre i vaccingruppen jämfört med gruppen som fick placebo. Och det var också säkert. Det var ingen skillnad i allvarliga biverkningar mellan grupperna. Det var bara i gruppen som fick influensavacciner man såg lite små problem med rötna och ömhet vid instegsstället, men det var det enda. Så säkert var det. Och det en 40% reduktion i död, det var, kan man säga, samma storlek eller samma omfattning som de bästa rutinbehandlingar vi redan har, som till exempel trombyl och blodfettssänkande läkemedel. Och så kan man säga att till skillnad från dessa så behövs ju influensavaccin var en gång per år.
Det här låter ju som väldigt intressanta resultat. Var det något resultat i studien som var oväntat, tycker du, Olle?
Ja, alltså det mest överraskande var att skillnaden mellan patienter som fick influensavaccin och de som fick placebo, den började visa sig redan efter 1 till 2 veckor. Och det tyder på att vaccinet inte bara skyddar mot influensasjukdom i den här gruppen, men antagligen även påverkar immunsystemet på ett gynnsamt sätt. Och man har nyligen upptäckt att immunsystemet är oerhört viktigt både innan och efter en infarkt. Så nu verkar det alltså som att influensavaccin inverkar på ett smart sätt på immunsystemet och alltså ett sätt som räddar liv.
Gäller de här resultaten med minskade hjärtinfarkter efter influensavaccination även de som är fullt friska?
Alltså man kan säga en lärdom från studien det är att den positiva effekten av vaccin verkar vara mer uttalad när det är en akut hjärt-kärlhändelse. Men det vi vet och visste från register det är att alla oavsett ålder får ett skydd av influensavaccin, även ett hjärt-kärl skydd om man tar vaccinet en gång per år.
Så alltså även de som är unga då så får ett skydd av det här?
Ja.
Idag är ju influensavaccination bara en allmän rekommendation till patienter. Hur skulle du vilja se att resultatet från den här studien implementerades i vården? Vad tror du att vinsterna skulle vara?
Alltså, precis som du säger så är ju det här det är ju viktigt. Men problemet är att det är allt för få i Sverige som får influensavaccin. Och det är diffust vem som ska ta ansvar för vaccinationen. Är det patienterna själva, vårdcentralerna och sjukhusen? Och just nu är det så att ungefär 52% av alla svenskar över 65 får influensavaccin. Men det europeiska målet inom EU det är 75%. Så jag kunde tänka mig att man till exempel erbjuder influensavaccin till alla riskgrupper när de är inneliggande på sjukhus och inte bara de som har hjärt-kärlsjukdom. Och helt enkelt erbjuder vaccin innan utskrivningen. Så skulle man få upp siffrorna avsevärt och man skulle antagligen bidra till att rädda liv.
Under influensasäsongen dör fler till följd av hjärt-kärlsjukdomar. Kände du till det, Inge?
Ja, det gjorde jag. Jag kände till det och det är ju inte minst med anledning av det som vi hela tiden försöker informera våra medlemmar hur viktigt det är att ha influensavaccinet. Alltså vi har ju ändå så pass bra i Sverige att man har det här influensavaccinet gratis efter 65 tror jag det är. Och ändå är siffran så låg. Här behövs det absolut göra en insats. Men jag tycker också det Ole föreslår om att de som är inne i vården och haft en någon hjärt-kärlhändelse får det här erbjudandet på plats. Det tycker jag låter som ett steg framåt. Det som oroar mig lite grann och som jag inte riktigt vet, det är ju faktiskt också att det är ju rätt många yngre som också får hjärt-kärlhändelser. Och där finns ju definitivt inte någon riktad information så hur viktigt det är att de tar influensavaccinet. Där tror jag siffran är ännu lägre. Så det oroar mig och där behöver vi göra mer. Vi har haft en, jag vet inte om man ska kalla det glädje, men ur ett medlemsantal så är det glädje. Men det är ju jättetråkigt när unga människor drabbas. Men vi har fått en ökning med 1500 medlemmar i yrkesverksam ålder som på olika sätt har drabbats av någon hjärt-kärl- eller lungsjukdom.
Det är ju alltid tråkigt när man drabbas av sjukdom på det här viset. Det finns ju viss data som säger det att vaccinationstäckningsgraden för de som är under 65 men har riskfaktorer är ganska så låg. Och egentligen skulle jag vilja liksom gå in lite grann mer på frågor som har att göra med om hur vi ska förbättra det här. Till exempel så har jag förstått att en del som exempelvis fått en hjärtinfarkt inte ser sig som en riskgrupp för just när det gäller influensa. Tror ni att man skulle kunna öka kunskapen här?
Alltså man kan säga kring vårdens studie så har den fått en del omtal i medierna, inklusive sociala medier. Men det behövs nu en ständig och envis information om viktigheten av influensavaccin. Att influensa inte bara är som en svår förkylning, att influensasjukdom döder och att dödligheten, om man även tar med komplikationer efter influensa, den kanske är mycket högre än vi tror. Och så är det också viktigt att tala om att det inte finns risker vid vaccination. Så jag tror ju mycket på informationskampanjer, engagemang av patientföreningar som Inger ju står för. Man kan säga att man har tydligen inte gjort tillräckligt tills nu. Man kan också säga med vår studie, vi förväntar, men vi vet ju inte helt än. Men vi förväntar ju att det blir ju sådan en rekommendation i internationella riktlinjer inom hjärt-kärlsjukdom, men allt sånt det dröjer alltid och det skulle nu också hjälpa om det blir sådan en mer fastställd rekommendation från riktlinjesidan.
Vad tycker du Inge, vad kan göras för att öka kunskapen mer tycker du?
Ja, men alltså det är bara att instämma i det Ole säger, alltså vi får ju öka kunskapen och sprida information på ett bättre sätt. Och ingen skulle bli gladare än jag faktiskt om vi lyckades också få in det här i riktlinjerna. För då finns det också ett påtryckningsmedel så att säga att det är viktigt att informera om de här sakerna. Det som är svårt tycker jag i sån information, det är ju för att man inte ska skrämma folk utan uppmuntra folk till att förhindra att bli sjuka. Och det tycker jag är en enkel sak egentligen när det gäller influensavaccinet. För den har vi ju haft så länge nu och som Ole säger inga stora biverkningar och så. Utan att den verkligen är ett skydd. Så ökad information, ja. Men jag återkommer till gruppen yngre. Där krävs det ytterligare insatser. Och där vill jag påstå också efter en del erfarenheter att det också behövs insatser i vården. Som inte riktigt tar yngre människor på allvar. Ja men du är för ung för att ha fått en hjärtinfarkt. Och så blir det lite utifrån det. Så att, jag tänker det finns många saker vi behöver göra.
Ja, hur är det med det här egentligen? Vet ni någonting om vaccinationstäckningsgraden bland de hjärt-kärlsjukdom som är under 65 år?
Alltså det man vet det är att det finns EU-data på det här. Det finns inga svenska siffror. Och där vet man att vaccinationsgraden för patienter med kroniska medicinska tillstånd, och det inkluderar ju hjärt-kärlsjukdom, det ligger i EU på drygt 45%. Och även här är målet 75%. Man kan säga att siffrorna i Sverige är säkert de samma, så det är säkert lite mindre än hälften under 65 år som får influensavaccin och det är alltså för lågt.
Ser ni att det finns en brist när det gäller kunskapen om just vaccinationstäckningsgrad för de som är yngre än 65 år?
Man kan säga att vissa hjärtkliniker, vår klinik, erbjuder vaccin till alla med hjärt-kärlsjukdom och många informerar Men jag tror också att det behövs engagemang från patienter och patientföreningar i frågan för att få upp siffran.
Absolut. Vad säger du om det, Inger?
Jo, men det är absolut, och det tycker jag det här samtalet visar. Vi har ett stort engagemang i de här frågorna och gör vad vi kan. Men jag känner också att vi behöver ju hjälpas åt, för att det är ju inte så att alla med hjärt-kärlsjukdomar är medlemmar i Riksförbundet Hjärt-Lung. Så att vi kan göra en sak mot våra medlemmar, men vi måste ju göra mer mot befolkningen. Och det är ju inte allt för sällan, jag i alla fall hör yngre människor säga, ja men jag är för ung, jag behöver inte ta influensavaccinet, jag blir inte så sjuk. Det finns en sån uppfattning, tror jag, ganska utbredd. Och där är det också viktigt att informera om det. Att det är viktigt att ta influensavaccinet även om man är ung.
Ja, utmärkt. Och det kommer över egentligen på den här frågan. Hur kan unga som lever med hjärt-kärlsjukdom vaccineras mot influensa?
Ja, hur? De får väl vaccineras på samma sätt som alla andra. Här handlar det väl också om ekonomi, om jag inte är ute. Men jag tror det, så är det så att där får man väl betala sin spruta själv. Och då är det också en insats att göra att de blir erbjudna vaccinet på samma sätt som de som är över 65. Jag tycker informationen till medborgarna, i alla fall där jag bor, är fantastisk. Man får ett brev eller ett kort hem. Nu är det dags för dig att ta influensavaccin, så man blir ju verkligen påmind att göra det. Utan det handlar ju bara om att göra handlingen, och det kanske man också skulle göra mot yngre. Jag vet inte, men det kan vara ett bra sätt.
Det är ju någonting vi har jobbat hårt för, att alla riskgrupper ska få kostnadsfri influensavaccination. Och det är faktiskt från och med i fjol så får alla riskgrupper det. Så att det är en bra sak, så att det är faktiskt kostnadsfritt för även för de yngre som är i en riskgrupp då. Är det något som jag inte har frågat om som ni vill tillägga?
Alltså jag tänker att man kan väl sammanfatta det vi har pratat om, att influensavaccin är säkert. Att det är väl beprövat och det behövs bara en gång varje år. Och även om vaccin ju inte alltid ger fullständig skydd mot influensasjukdom, så räddar det liv. Och det verkar hjälpa vårt immunsystem mot andra sjukdomar, i alla fall hjärt-kärlsjukdom. Och så kan man också se på influensavaccination som en solidarisk handling. Om man vaccinerar sig, om fler gör det, så blir risken för större epidemier och risken för att svaga drabbas av influensa lägre. Och när vi är fler som tar sprutan, så får vi alltså upp siffran. Och jag tycker det är en rimlig solidarisk handling som är lätt att utföra i praktiken.
Och Inger, vill du tillägga någonting också?
Alltså jag vill bara understryka det Ole säger, att det är en viktig solidarisk handling, och den här debatten har vi haft nu under hela pandemin också, huruvida man ska vaccineras eller inte, men det är verkligen en solidarisk handling att göra det, både mot sig själv och sina medmänniskor. Och jag vill också gärna sammanfatta det här samtalet, som jag tycker har varit väldigt intressant och givande, en intressant studie som stärker mycket av det vi faktiskt driver och jobbar för. Och sammanfattningsvis, att det vi behöver göra, det blir ännu duktigare på att informera och få medborgarna att ta sin influensaspruta, och att den ger resultat.
Stort tack Inger och Ole för er medverkan idag.
Tack själva.
Tack så mycket.
Och sen ett stort tack till dig som har lyssnat. Vacciner och virus återkommer med flera avsnitt. Vi hörs snart.